Välkommen till Slaget efter 12. Det är fredag och vi ska tala om ekonomi. Om inte vilken ekonomi som helst utan Finlands ekonomi framöver. Det berör oss som skattebetalare och vad ska jag säga, tjänstemottagare väldigt mycket. I ekonomin i balans och kanske vi får pensioner i framtiden och det finns pengar att satsa på annat. Men det behövs pengar och det har Finland räknat på och förra veckan, nu har en strejk kommit emellan, men förra veckan kom Internationella valutafonden med synpunkter på hur Finland sköter sina finanser. Det här ska vi diskutera i Slaget efter 12 med riksdagsman Johanna Vartiainen från Samlingspartiet. Välkommen.
Hej.
Chefsekonom Heidi Schauman från Swedbank.
Hej.
Och Jan Otto Andersson som är docent i internationell ekonomi vid Åbo Akademi. Välkommen till Slaget efter 12.
Hej.
Ja, det här att Finland, det har vi ju hört alla, att regeringen räknar med att höja sysselsättningsgraden och det ska ge statskassan mer pengar framöver. Johanna Vartiainen, IMF tycker att man inte kan räkna på det sättet. Varför kan man inte räkna så?
Man brukar ändå avkräva att det finns någon definierad lista av reformer och åtgärder som regeringen tänker vidta. Och här handlar det egentligen endast om löften och om en regeringen vars partier åtminstone hittills har stenhårt motsatt sig sådana reformer som verkligen skulle kunna höja sysselsättningen.
Vilka tänker du på?
Alltså alla sådana reformer som är hårda på något sätt, att man omformar arbetslöshetsförsäkringen eller tar bort vägar till tidig pensionering som det här arbetslöshetsrören, döttemusputki säger man på finska, eller att man avreglerar arbetsmarknaden eller sådana reformer som nog förespråkas av liberala ekonomer och som har visat sig vara effektiva i länder som Tyskland och Sverige.
Jag vet inte om man ska tala om löften från regeringens sida. Det är en fråga om målsättningar och de där målen är ju faktiskt ambitiösa. Och det är det som banken, IMF, framhåller. Och när man har många ambitiösa mål så är det väl ganska klart att alla inte uppnås fullständigt. Men att när det gäller själva sysselsättningen så är det utöver det att efterfrågesidan är väldigt viktig, så är det de fråga om de här reformer som Johanna tar upp. Nu har ju regeringen tillsatt en arbetsgrupp som leds av Markus Jäntti som jag och där finns flera andra. Jag vet inte alls vad de kommer att föreslå, men att det är mycket kunniga människor och kommer väl att göra sitt bästa. Jag erkänner att jag är också skeptisk när det gäller att man skulle uppnå 75% sysselsättningsgrad för hela den här åldersgruppen som börjar från 15 år framåt. Det är ju kanske inte ens ett hyfsat mål. Alltså många som studerar, eller de bör ju studera när de är ända upp till över 20 år. Så att varför de ska räknas med i en sån här kvot förstår jag inte.
Vissa avgränsningsproblem där. Men ska vi ta in Heidi Schauman också här? Alltså, räkna in framtida inkomster för staten från statens del. Bra eller dålig idé?
Ja, det som jag utöver det som redan har sagt ser som problematiskt är ju att det här är ju inte något vi helt styr över själva, utan det är betydligt lättare att öka sysselsättningen i en högkonjunktur. Och nu finns det väldigt, väldigt lite tecken i världen på att vi ska gå mot en högkonjunktur, utan vi går mot sämre tider. Och frågan är bara hur dåliga tider, att blir det avmattning eller blir det lågkonjunktur? Och det blir ju väldigt, väldigt svårt att öka arbetsplatserna i en situation som vi då har, att konjunkturen vänder neråt. Vi ser många länder där arbetslösheten redan har vänt uppåt. Och det ser vi ju i Finland också om vi delar upp kvinnor och män redan, att männens arbetslöshet har vänt uppåt, det vill säga de här exportdrivna delarna av ekonomin så har redan problem och är på många sätt redan i full sysselsättning, att om man inte gör reformer som sänker den här strukturella arbetslösheten så kan vi liksom inte komma till högre sysselsättning i många delar av ekonomin. Och då blir det ju väldigt, väldigt svårt att egentligen komma framåt, men jag håller ju inte med om det här att man inte kan komma till 75%, vi kan komma till 80%, men då krävs det att vi ändrar på strukturen i ekonomin så att det helt enkelt tvingar in människor som för tillfället inte är på arbetsmarknaden till sysselsättning, och de lätta knepen har vi liksom redan tagit till.
Mm. Konkret är det ungefär så där, såna här aktiveringsprinciperna som har ju pratats om senare år.
No, väldigt mycket det som Johanna redan sa här tidigare, att helt enkelt titta på olika åldersgrupper, titta på olika segment av arbetsmarknaden och säga att vad kan vi göra för att få de äldre människorna till exempel att jobba mera, över 50-åriga män till exempel, så där borde vi lyfta sysselsättningen extremt mycket. Och sen förstås småbarnsmammor är det som vi har pratat mycket om i Finland. Men när vi jämför med Sverige till exempel, så är det varenda åldersgrupp, både kvinnor och män, så har Sverige en högre sysselsättning. Mm. Att vi kan inte bara pinpointa de här vissa grupperna, men där har vi liksom de här största förbättringarna att göra. Och det är ganska lätt att se till exempel vad vi ska kunna göra för att få de här småbarnsmammorna mera på jobb. Och det har vi sett en förbättring redan. Men sen måste vi titta på helheten. Att någonting som motiverar människor att börja jobba ännu mer och skaffa sig den kunskap som behövs för att bli anställd.
Ja. Väldigt viktigt är ju efterfrågan på arbetskraft. Att det ska finnas då investeringar, och det ska finnas pengar i kommunerna så att man kan anställa folk där det finns väldiga brister. Alltså det är ju, jag ser det här som inte bara fråga om hur man ska få folk att utbjuda arbetskraft, utan det är framförallt det fråga om att det ska finnas en efterfrågan som är vettig. Alltså nu, om man bara liksom pushar och tvingar folk att ta emot dåligt avlönade eller annars dåliga jobb, så är det frågan om att är det faktiskt det som vi vill. Nu måste vi ju veta, vi borde ju ha en omställning av samhället, delvis beroende på att vi behöver större jämlikhet, dels behöver vi mera klimatvänlig, så att säga, produktion och allt det här. Det är väldigt många uppgifter som skulle behövas, och då är det så att staten spelar en väldigt stor roll i det här sammanhanget, och det är nu det som regeringen har tänkt sig, men att den har samtidigt bundit upp sig på ett lite märkligt sätt vid att det ska vara balans 1923 under normala omständigheter. Vad nu normala omständigheter betyder. Normalt har det ju blivit nu att vi har mycket låg tillväxt och dessutom tendens till finanskriser.
Men Jan-Otto, här kör du fram nu hela din politiska agenda, men om vi tittar mer på ett snävare sätt på makroekonomin, då är det ändå så att liksom alla de här analysorganisationerna, Finansdepartementet och centralbanken, de säger att det inte finns någon brist på efterfrågan. Alltså det här gapet, det vill säga tillståndet mellan normal BNP, normalproduktion, och det som vi nu har, den är noll. Alltså vi är nu ungefär i konjunkturell balans.
Och då har vi en arbetslöshet på en 7-8%.
Just det, och det är just ett tecken låt mig prata, Jan-Otto. Alltså det är ändå ett tecken på hur stel vår oreformerad arbetsmarknad är. Och vi har en arbetslöshet nu som ligger, var det 6,7, det här nu senaste mätningen av den konjunkturjusterade arbetslöshetsgraden. Och det verkar vara det lägsta som vi nu kan uppnå. Samtidigt rapporterar redan en väldigt stor del av alla företagen att det som egentligen begränsar deras tillväxt och värdeskapande är inte någon brist på efterfrågan, utan brist på arbetskraft. Så att vi stöter redan nu på våra utbudsrestriktioner. Och det är just därför som det är så synd att vi har en regering som inte alls vill prata om utbudsrestriktioner, men tror istället på det där efterfrågestoryn som du också verkar framföra. Ja,
regeringen har i alla fall tänkt sig en mer aktiv arbetsmarknadspolitik än den som vi har hittills haft. Och om man nu ska jämföra med då de andra nordiska länderna, så är det ju de två stora skillnaderna som jag ser det. Dels att den offentliga sektorn har mycket större andel av arbetskraften i Sverige och Danmark, och samtidigt har man mera satsa betydligt mycket mer på aktiv arbetsmarknadspolitik. Men, så varför ska man inte göra det här också?
Får jag kommentera det där? Jag hör också till de som tycker att en aktiv arbetsmarknadspolitik skulle vara på sin plats istället för den rätt så passiva som vi har för tillfälle. Och då handlar det just om det här som Johanna sa, att det finns massor med företag som vars största problem är att de inte hittar det kunnande de behöver. Och då kan vi ju äta och tänka att vi behöver skola om människor och försöka satsa faktiskt på den här matchningen, stöda företagen att hitta det kunnande de behöver och också då titta utanför Finlands gränser. Att om kunnande inte finns här och det behövs nu, så måste vi hitta de här människorna någon annanstans ifrån, annars flyttar företagen någon annanstans och anställer någon annanstans. Att det är en ganska svår bit det där, men ja. Att jag tror absolut att vi har vissa saker att vinna också på att helt enkelt aktivera människor och omkalibrera den arbetsförmedling som vi har.
Aktiv arbetsmarknadspolitik, så menar man ju omskolning också.
Precis.
Och satsa på utbildning, och det är ju det som bland annat regeringen försöker göra.
Mm. Men alltså, ingen av oss motsätter sig aktiv arbetsmarknadspolitik förstås, men först ska man påpeka att det som regeringen nu gör i detta avseende är ändå väldigt litet. Alltså man ökar det här budgetanslagen med 25 miljoner eller någonting, som är riktigt peanuts i förhållande till, med hänsyn till hur stora problem vi har.
Jo, det
och sen
det
andra är, alltså, Janotto och alla, att egentligen måste den där aktiva arbetsmarknadspolitiken ändå kombineras med reformer. Alltså Sverige satsar mer på anställningsstöd och sånt, samma gör Danmark, men de har också mycket mer krävande socialbidragssystem. Mm. Alltså i Danmark skulle det inte gå som det går i Finland, att en person månad efter månad bara liksom får utkomststöd. Och även A-kassan i Sverige är liksom knappare och mer krävande, så att man kan inte endast ha det här väldigt gulliga och politisk önskvärda bitarna på tallriken.
Jo, men ännu värre är det om man bara har de hårda metoderna som liksom pressar folk.
Först vill jag bara säga så här att den här valutafonden varnar ju Finland och säger att det finns risk för så kallade flitfällor, det vill säga att är det kanske Johanna Vartiainen tänker på?
Precis.
Att ersättningarna, stimulanserna, möjligheterna, omskolningarna är av den arten och bidragen så att helt enkelt att det lönar sig för många inte tillräckligt att ta ett annat jobb, särskilt om det är ett jobb som har lägre lön än man hade tidigare. Mm. Så att det där gör att man inte tar de jobb som finns. Det är det IMF vill. Och vad anser ni om det?
Ja, alltså, jag håller helt med. Och det är inte en risk för flitfällor, utan det är ett fenomen som vi har haft sedan länge. Och ändå har de övriga nordiska länderna kommit längre i liksom sådana reformer som behövs.
Jag skulle kalla det här arbetslöshets- och fattigdomsfällor. Och det är alldeles klart att vi har haft, och det har blivit bara värre och värre tidigare, men nu har man ju försökt med på olika sätt, ett som nu har varit aktuellt i viss mån, någon form av grundinkomst som skulle vara sån att man inte, eller åtminstone det måste vara så att när man trappar ner olika stöd, när folk förtjänar mer, så får det inte ske på det sättet att man ju inte får dem mera i handen alls. Alltså det där tror jag alla är eniga om, men det är väldigt svårt att få det ett system som fungerar friktionsfritt. Men att till exempel i Tuomalas bok om ojämlikhet, så har han, tycker jag, ganska många goda idéer om vad man kunde göra. Mm.
Det har här. Kanske inte alla, jag och många lyssnare kanske inte läst den där boken. Så måste...
Nej, den är helt ny. Den är helt nyutkommen och handlar om skattepolitiken i Finland framför allt. Och varför det har uppstått mer och mer ojämlikhet. Problemet är ju att när ojämlikheten växer, så får vi en grupp av personer som inte har råd att konsumera, medan vi får andra personer som har för mycket pengar och vet inte riktigt var de ska placera det.
Det där, det är ju, Johanna Vartiainen, du hade ett nyckelord, sa det här, något som liberala ekonomer föreslår. Det är ju många på vänstra halvan av politiska spelfältet som automatiskt rynkar på näsan lite grann när man talar om internationella valutafonden, så att säga. Är det här ett problem att man tycker att det där i valutafonden är inte en neutral iakttagare?
Ja, det är ett problem om man tänker så, eftersom om man nu blickar bakåt på vad valutafonden har gjort och skrivit på sistone, då tycker jag att det, ändå, det handlar ändå om rätt så standard och lite slentrianmässig ekonomisk analys. Den är inte så, så politisk vinklar tycker jag. Och det är en stor faktor här som jag undrar, kanske du Janna tar inte hänsyn till det, att det är denna inställning att skuldsättningar och underskottet, de kommer att fixa sig när ekonomin växer. Det är någonting som var alldeles korrekt på 70-talet, 80-talet, 90-talet, men nu med den här demografin som vi har, som gör att de offentliga finanserna försvagas vart år och med flera miljoner euro, så att även om vi inte gör några nya reformer alls, då försvagas liksom statsfinanserna och kommunernas finanser. Och det har skapat ett helt nytt läge som är väldigt svårt för politikerna att behärska och anamma.
Ja, först när det gäller IMF så tycker jag inte att det här ska tas som någon egentlig varning. Det är en analys av det här regeringens målsättningar som är på sätt och vis överambitiösa. Man har allt för många mål som man skulle behöva uppnå, så att säga. Jag tror inte att man kommer att klara alla mål som man har satt. Men att det är viktigt att hur prioriterar man där. IMF har ju egentligen gått i en mer, ska vi säga, social riktning. Man har ju bland annat understrukit att det är farligt att ha för stora inkomstskillnader och förmögenhetsskillnader. Det har man ju aldrig gjort förut. Och också, både det här också när kommissionen kritiserar Finlands planer, så var det nu ungefär så där att det var nu, som Johanna sa, att det är mera slentrianmässigt. Det här är allt som regeringen vet om, alla andra i Finland känner till att det är sådana här problem. Men man kan inte få allt på en gång. Det är väl nog därför finns det politik och man väljer så gott man kan. Men när det gäller igen skuldsättningen så är det ju väsentliga det att hur mycket kostar den här räntan på skulden i förhållande till statens inkomster. Och när vi nu har en väldigt låg ränta så spelar det faktiskt inte så stor roll. Att det som skulle behövas om det nu går mot lågkonjunktur är att staten tar lån och gör en massa viktiga investeringar. Offentliga investeringarna tycker jag att släpat alldeles för mycket efter.
Jag släpper in Heidi Schoman.
Jag tänkte säga något helt annat, men vi kom till ett så intressant ämne som det här kostnaderna av den offentliga skulden. Så jo, nu har vi en låg räntenivå och mycket pekar på att vi kommer att ha det länge, men vi behöver ju inte gå många år tillbaka i tiden för att se små öppna europeiska länder som hade allt annat än låg räntenivå. Därför tycker jag hela den här diskussionen som egentligen har startat i USA om det här, att man nu egentligen kan öka den offentliga skuldsättningen i och med att man kan räkna med billig finansiering framöver. Så den tycker jag faktiskt inte riktigt gäller Finland, för att vi är så beroende på vad marknadsaktörerna tänker om våra offentliga finanser och hur Finland som stat är, eller vår skuld är rejtad. Och där har vi inte så hemskt mycket makt att påverka det, utan hela tiden så tittar internationella aktörer på Finland att sköter vi oss ansvarsfullt och just sköter vi våra offentliga finanser ansvarsfullt. Och vår prissättning kommer att stiga snabbt om vi inte sköter den, om vi inte skickar så att säga de rätta signalerna till de här marknadsaktörerna, inte IMF eller kommissionen, utan de som köper finska masskuldebrevslån på marknaden. Och kommer det en större störning i ekonomin så tror jag inte att Finland kommer att höra till de här länderna som behandlas som trygga hamnar, som till exempel Tyskland, utan det finns betydligt större risker som har att göra med vår ekonomi, så där skulle jag nog vara väldigt försiktig.
Och det kanske här vill jag närmast lite grann pudelns kärna, nämligen om regeringens prognos inte håller att få ihop budgeten till 2023, då måste man låna pengar, och det är Heidi Schoman som är bankkvinnan här, om jag kommer till dig och vill låna pengar, då säger du jo, räntan är låg nu, men du måste räkna med en högre ränta, så att du kan inte låna så här mycket som du vill idag. Och då är vi där igen, då drar ju iväg statsskulden. Och hur farligt är det?
No, precis som Johanna säger här så har vi en befolkningsstruktur som tyvärr har försatt oss i en situation där vi skulle behöva lite buffertar. Vi vet att våra offentliga utgifter kommer att stiga i framtiden. Vi behöver kanske gå 10 år fram i tiden, så har vi de här stora årskullarna som då föddes efter andra världskriget som blir allt dyrare. Om vi då vill ge dem den vård som man räknar med att man får i Finland. Väldigt få har besparingar så att man egentligen kan köta sin egen vård framöver. Och det är en stor skillnad mellan Finland och Tyskland till exempel. Så om vi inte erbjuder den här vården, det kommer att bli ramaskri. Mm. För om vi då säger att nu har vi nu tyvärr kött vår offentliga ekonomi så dåligt att nu kan vi inte erbjuda den vård som människor har räknat med hela sitt liv att man egentligen ska få på ålderns höst. Och det här är en jättestor fråga som jag tycker att vi inte riktigt har tacklat tillräckligt bra, för alla är överens om att vi vill ge högkvalitetsvård åt de här stora åldersgrupperna som på många sätt har varit liksom ryggraden i uppbyggande av det moderna Finland. Och det är de frågorna vi bollar med.
Jag håller helt med, och oavsett räntan kan det bli så att antalet aktiva arbetare, sysselsatta och skattebetalare som i framtiden ska sköta den här statsskulden, den kommer att i framtiden möjligen att vara lägre än vad den är idag. Så att det gäng som måste ta ansvar för den skuldbördan möjligen liksom ska bli mindre. Och det här är någonting som man ska ta på allvar, och det är därför som jag skulle också starkt avråda från sån lättsinnig skuldsättning. När man tittar på den här offentliga sektorns liksom långfristiga planer, det här julkisen talouden suunnitelma, då framgår det faktiskt att med ganska små variation i tillväxt talen. Då blir det lätt att konstruera scenarier där den här skuldsättningen den ökar mot 70-80-90% av BNP. Med den där demografin då liksom jag skulle definitivt också förespråka att man balanserar de offentliga finanserna 2023. Men tyvärr, som det har sagts, jag tror inte att det kommer att ske.
Mm. Jag tycker att vi inte ska enbart tala om den offentliga sektorns skuld. Jag tror att den är mycket tryggare än vad privata hushåll och kanske en del företag. Alltså när det till exempel nu då fastigheter som byggs på lån och där de här som ska bo där sen får dras med mycket höga skulder i framtiden. Att jag uppfattar det som en större risk. Alltså staten kan man ändå, tror jag, kreditorerna i allmänhet lita på. Den staten har många möjligheter att skaffa pengar. Men när det gäller den privata sektorn och fattiga hushåll, så då är risken betydligt större. Där hade det ökat snabbt nu, den här kredit.
Men Janotto, det här underlättar inte ett dugg, det här offentliga finansiella problemen, att möjligen även privata aktörer har problem.
Ja, det hänger ju ihop med varifrån ska total efterfrågan komma. Om det är så att vi nu håller igång med så att säga kreditgivning till hushållen, så tar nu Sverige som ett exempel som är förskräckligt egentligen. Alltså vi måste tänka om helt och hållet. Jag skulle till och med påstå att den här kapitalismen som vi nu har inte fungerar som den ska. Det är en ond spiral med ökade ojämlikheter och större kreditsatsningar och sånt här. Det måste göras på ett annat sätt helt enkelt.
Ja, det här, vad heter det med ökad skuldsättning i Finland, kanske inte så mycket gällande företagen. I många länder är företagen också väldigt skuldsatta, men att hushållen är ju i Finland och just husbolagen och hushållen via det. Och det är ju nog en fråga som jag tycker att vi i Finland ändå har tagit tag i på ett helt annat sätt än just de övriga nordiska länderna. Att vi har fått varnande exempel från resten av Norden, och där är ju både finansministeriet och Finansinspektionen nog helt inne på rätt spår och tar till åtgärder innan det har blivit problem. Men jag håller med det här att hushållens skuldsättning har ökat väldigt mycket under de senaste 20 åren egentligen. Det är ett globalt fenomen som Finland så att säga har hängt med på. Och det har ju mycket att göra med de låga räntorna. Det är också att låga räntor skapar incitament för människor att ta mera lån.
Man ska beakta att en ganska restriktiv ny lagstiftning är på väg till riksdagen, och vi ska behandla det i ekonomiutskottet. Men Janotto, du upprepar gång efter gång eller du pratar om att ojämlikheten och klyftorna ökar och sånt, men ändå när man tittar på internationella jämförelser då är Finland ett väldigt jämlikt land. Och när man tittar på sådana konventionella mått som Gini-koefficienten, då har den inte rört sig under de senaste 20 åren, så att du ska inte svartmåla den där bilden.
Det måste heller. Du nästan förklara här för en enkel människa, ja, med Gini-koefficient, så att jag förstår.
Ja, Gini-koefficienten är ett mått på hur ojämlikt de disponibla inkomsterna är fördelade inom befolkningen.
Det är ett av de sämre måttena. Det finns mycket bättre mått. Det är ett enklare, det ska vara bara Palma-indexet.
Det var, okay. Alltså, det känner vi inte heller till här i studion.
Vi kan hålla på och prata om det, men alltså, att nu ta Palma-indexet, så då får du helt andra resultat än med Gini-koefficient.
Säkert hittar du något mått som visar på ökad ojämlikhet.
Nej, men det är alltså den här Palma-indexet är lätt för begripligt. Det är däremot en Gini-index. Enligt Palma-indexet så är det hur mycket av inkomsterna får de som är 10% rikast och i förhållande till de som är 40% den som är fattigast. Och det här är ungefär ett i Finland idag. Så att, och, men att redan på ännu på 80-talet så var det någonting kring 0,7 eller något i den där stilen. Nu har den fördubblats snart.
Mm-hmm. Men en sak, jag vet, man kan ju mäta det här på väldigt många sätt, men det som ju nog ser ut att vara sant är att den här upplevda ojämlikheten har ökat och ojämlikheten i möjligheter. Och där jag håller med Johanna att väldigt många mått visar på att vår ojämlikhet inte har ökat, just inkomstojämlikhet, men det kan man då titta på många sätt. Men att det finns ändå, oberoende vad som hänt på den pengasidan, så finns det den här upplevda ojämlikheten, och den ska vi ju nog inte ignorera. Att vad är det som gör att många människor upplever att de inte har samma möjligheter, även om vi satsar på skolorna och dagvården och hälsovården, ändå så har vi liksom inte lyckats tillräckligt bra. Att inte tycker att vi ska liksom vara helt bara nöjda med oss själva här, att även om det ser bättre ut i Finland än i resten av världen, så finns det nog saker vi ska fundera på, att hur vi ska få alla barn i Finland att uppleva att de har möjligheter, de kan söka till universitet, de kan bli vad som helst, att de här drömmarna finns kvar och att man inte upplever att man är utstött redan som treåring.
Ja, jag håller helt med att Finland är i många avseenden ett land som har skött sig bättre än resten, men att vi är en del av ett system som är internationellt. Kapitalismen är övernationell nu för tiden, och den är mer kapitalistisk än den var för 30 år sedan.
Men det där utslagningen verkar vara i viss mån en sån gender-könsfråga. Jag med att vi har en grupp yngre pojkar, yngre män som verkar lätt bli marginaliserade. Mm. Och det är ett problem. Mm. Det förnekar ingen.
Det här, ni nämnde den privata skuldsättningen. Det är alltså de här hushållens alla skulder och lån. Det är ju också något man nu får vara den som rider här på IMFs rapport där. Mm. Påpekar att det finns en risk att finländerna också privata är skuldsatta. En lösning förutom att tvinga folk mera i arbete, alltså tvinga folk ut ur försäkringssystemen in på arbete oavsett om man tjänar bra eller dåligt. En annan lösning är ju också enligt IMF att minska på föräldraledigheterna. Det är ju ett besvärligt politiskt tema. Är det bra? Men alltså, småbarnsmammor i Finland jobbar mindre än i andra jämförbara länder, stannar hemma längre, och så vill vi ha det i Finland, men vad säger ni?
Ja, jag skulle säga att inte är det så att vi vill ha så i Finland. Jag tror att de flesta småbarnsföräldrar skulle ha mycket förslag på hur man skulle kunna förbättra modellen. Många upplever det som en stor lyx, och det är ju en fördel att man i Finland får stanna hemma med barn, både mammor och pappor, och det är ju något vi inte tycker ska liksom pruta på, att vi vill inte gå till en amerikansk eller kontinental europeisk modell. Ja. Men samtidigt fundera just på det här att hur länge ska vi finansiera att man stannar hemma med barn? Att vi har helt glömt den här biten att visst kan man stanna hemma med barn utan att få ersättning för det. Det gjorde min mamma när de adopterade min syster till exempel, så sa hon upp sig och stanna hemma med barn. Att det är ju ett val, men att hur länge ska vi betala människor för att stanna hemma? Och då har vi det här vårdbidraget som ju enligt all forskning är en kvinnofälla, speciellt för låginkomsttagare kvinnor. Och om vi då tittar på resten av Norden så har de inte ett motsvarande system. Att jag har länge förespråkat att ta stora steg mot kanske den svenska modellen där det man kan pussla ihop egentligen det som passar familjen bäst. Ja.
Det är just det där hemvårdsstödet som gör att Finland sticker ut ur övriga Norden. Ja. I Sverige hade ett liknande stöd som utnyttjades i något mindre grad, men den avvecklades helt 2016. Delvis när forskarna hade visat att det stödet utnyttjades speciellt mycket i kommunerna där det var många invandrare. Mm. Och man blev bekymrad av att invandrarbarnen inte blir en del av Sverige. Mm. Och även deras mammor som stannar hemma. Och nu är det lite synd att den här reformen inte verkar gå liksom framåt även under den här regeringen. Men jag tror nog att man på sikt kommer att följa efter övriga Norden i det här avseendet.
Jag håller med er andra i den här saken. Det som jag skulle vilja apropå IMF-rapporten säga att där framhåller man ju att det skulle vara 3,5 miljard som man skulle få om man tog bort subventioner till miljöskadliga verksamheter. 3,5 miljard, det skulle genast liksom ändra på de här budgetrestriktionerna. Så att, varför inte ganska drastiskt gå in för att få bort de här miljöskadliga subventionerna? Och det säger det är IMF som påpekar det också. Det är inte så många andra i Finland har ju påpekat, men det tycks vara för svårt.
Johanna Vartian, det måste närmast vara ditt bord här att slopa de subventionerna.
Jag skulle glatt rösta för IMFs förslag. När man dock tittar på hur den här politiska manglingen går, då är dessa etablerade intressen och intressebevakandet i Finland är så oerhört starkt. Mm. Och det är ändå, jag tror att det är en liten skillnad också här vis-a-vis Sverige, där de här nationalekonomkåren och teknokraterna och tjänstemannakåren har ett större inflytande. Medan man i Finland lyssnar rätt så mycket på alla dessa liksom, olika sektorers intressebevakare som kommer in till utskotten och berättar hur de absolut behöver det här stödet.
Lobbyister skulle andra säga.
Vad säger du?
Lobbyister skulle andra kalla det.
Ja, lobbyister, precis. Ja. Och det är en del av vår politiska kultur. Jag tror att idén att man ska ha en sån fair konkurrens är bättre etablerad i övriga Norden. Mm. Men vi är en sån lite parvenu, alltså nyrik nation, och vi har inte lärt oss marknadsekonomins djupa, långfristiga spelregler på samma sätt.
Får jag testa då på er här till slut här? Tiden börjar ta slut här. Sista frågan då, alltså oavsett om vi sen når budgetbalans 2023 eller inte, vad säger ni? Hur viktigt är det och hur önskvärt är det att statsbudgeten är i balans, eller kan man leva med ett underskott och hur länge?
Jag skulle gärna se ett överskott under de kommande 10 åren för att förbereda oss på de stora utgifter som vi får framöver.
Jag håller med. I och med att vi har den demografiska förändring, då borde vi vart år förstärka våra offentliga finanser. Mm. Och nu tror jag att det blir en försvagning under de här kommande åren.
Färre kostnader,
det är klart, alltså. Ett klart att man ska önska sig det här. Alltså, men att med de offentliga finanserna så vi måste ju också räkna med nog det pensionsfonder och andra sätt. Alltså, det här, vi har nu talat väldigt mycket om bruttoskuldsättningen, men för hela den offentliga sektorn så det skulle vara intressant att veta hur man ska räkna ut netto i det här fallet. Katastrofalt tycker jag inte det är att vi har ju redan nu har vi de här stora generationerna är nu i pension vid det här laget.
Men jag har inte ansvar, alltså då till min fråga, kan man leva med ett underskott eller borde vi sträva efter?
Man kan leva med ett underskott nästan, vad ska jag säga, 90% av världens stater gör det.
Och då kan det Finland också göra det.
Det kan Finland också.
Vi får reda ut bruttonetto i ett annat slaget efter 12 här. Vår sändningstid rinner iväg. Tack så mycket Jan-Otto Andersson från Åbo Akademi. Tack så mycket Johanna Vartiainen, riksdagsman Samlingspartiet. Och tack så mycket Heidi Schauman som är chefsekonom på Swedbank. Jag heter Stefan Winiger. Vi hörs igen. Tack så mycket.